Jag kom med ett barn.
Gratulerar!
Tack! En liten pojke. Och,
inte så liten om vi ska vara ärliga. Om vi ska rent från början av podden vara ärliga, så inte en liten pojke.
Nej, han var ganska stor. 4 kilo och 400 gram.
1 kilo mer än vår pojke.
Ja, alltså. Men då, till saken hör ju att Janika var ju som en så här liksom monsterbaby. Att hon vägde ju liksom såna här, alltså de måste ha specialvågar för att kunna väga henne.
De måste föra henne till Högholmen för att födas där.
Ja, ja, exakt. Det var precis så det var med Janika. Så att jag var på något sätt inte liksom överraskad. Och sen hade han ju gått lite över tid också. Så att han var nu en stor pojke. Men han mår jättebra, Janika mår jättebra. Jag mår jättebra. Vi är bara väldigt glada. Vi kom hem i söndags från BB. Vi var några dagar extra där för att han hade förhöjd risk för infektion eftersom vattnet hade gått så tidigt. Men nu är det ju kiva. Alltså nu är det ju en skön känsla. Alltså nu är det ju
AI-roboten som reagerar på att ha blivit far för andra gången.
Ja, att det är kiva. Nej, men det går ju inte, liksom, man kan bara prata om det, men att det är ändå en sån här lättnad. Alltså i vårt fall kanske har vi funderat så mycket på det också, så där att jag menar att vi har ju som fått ett perfekt barn redan, att om vi skaffar ett till barn, ja men tänk om det händer någonting, tänk om det här är ett barn som på något sätt som har stora utmaningar som gör att vi måste liksom förändra vårt liv totalt och som gör att det blir liksom svårare förlor, liksom, allt sånt där som man funderar på kanske mer när man redan har ett barn. Och också så där med Janika, jag menar med Lo så funderar vi ju så där att jag menar att vi liksom, att om någonting ska hända under förlossningen, så man, ja men vi prioriterar barnet förstås, men att med andra barnet så är det ju så där, det här är nu väldigt morbid, men att man så där tänker att ja men att om någonting händer då, vem ska man då prioritera, babyn eller mamman? Janika är ju redan mamma åt Lo, liksom att såna här tankar funderar man ju på mycket. Och den här känslan nu, eftersom man ju aldrig vet, man kan, hur man än är förberedd, så man vet inte hur en förlossning blir innan man är där i förlossningssalen och så händer det. Så den här känslan när det är så där att det gick bra, vi är hemma, baby mår bra, vi mår alla bra. Det är en otrolig känsla.
Men var du nu så här då när du har varit, eller ni har varit då i en förlossningssal tidigare, att du liksom klev in och så var det som att vara hemma och du började genast ta fram lustgasen och ställa fram
hej,
och
hej, hej.
På britsen.
Kom hit med det här epidural, jag kan nog fixa ja. Det är långt. Nej, alltså på ett sätt så ja, nu är det ju så. Alltså så där att jag är en person som får mycket ut av att vara förberedd. Alltså så där att om jag ska fara någonstans så mår jag mycket bättre om jag vet vart jag ska och hur det ser ut dit jag ska. Så i den bemärkelsen så upplever jag ju att det att jag har varit med om en förlossning tidigare så gjorde att jag var liksom tryggare i den situationen. Samtidigt som, det här har jag också pratat med Janika så här efteråt, att jag tror att jag liksom, den här förlossningen var nog liksom överlag svårare för mig än förra förlossningen. Att även om allt gick väldigt, väldigt bra, så på något sätt hade jag en större...
Det är ju nu som alla mammor som har fött barn sträcker sig efter tangentborden för att skriva mejl till podden. Men fortsätt.
Ja, nej, jag vill verkligen inte förringa mammans upplevelse, utan jag pratar obs endast om min egen upplevelse. Och jag tror att det har att göra med att nu visste jag mera om vad som stod på spel. Nu vet jag mera eftersom... Jag har ett barn från tidigare, så vet jag mer om, okej, okay, det här är det som innebär att ha ett barn. Det här är det man ska mista om någonting händer. vilket gjorde att det var liksom svårare för mig nog att vara den här klippan som vi pratade om för några poddavsnitt sen. Alltså det här som ändå är kanske den som inte föder den personens roll, att kunna vara det där stödet, att när mamman säger det här klarar jag inte av, så ska stödpersonen säga jo, jag vet att du klarar av det. Så det har kanske varit svårare för mig.
Men gratulerar, alltså det var ju så underbart när nyheten kom. Jag fick ett meddelande mitt i natten att nu är han född och att allt hade gått bra, och det var som en sån bara, alltså nu när man själv precis har upplevt alla dessa känslor som man upplever kring att bli pappa och att allt går bra, att få liksom en sorts boost i dem, alltså som en shot till liksom från sin närmaste vän, att nu upplever ni det också, och att vad underbart att det finns liksom bebisar och allt går bra.
Ja.
Så det var en stor glädje.
Ja, alltså det är ju faktiskt det. Alltså, och på något sätt, jag märker att jag jämför hela tiden också med liksom när Lo föddes. Alltså för att det blir på något sätt så naturligt att liksom tänka hur det var då. Och just den här, liksom, den här enorma glädjen och den här att det släpper. Att man säger, nu är vi igenom det här, och vi satt igår så satt vi och tittade på bilder, alltså foton från liksom före och efter förlossningen och sådär. Och det ju känns redan som ett, liksom ett helt annat liv. Alltså att när jag hade tagit ett foto då av Janika när vi låg bara, liksom att hon låg med sammandragningar och bara väntade och hade liksom en massa slangar och grejer på sig. Och det känns ju som att det är liksom så långt bort från att vara relevant när man liksom har den här babyn ut. Att det är konstigt. Och sen i vårt fall nu också att på något sätt sätta sen Lo in i den här ekvationen. Alltså den här liksom fantastiska, otroliga storebrorn som är så här liksom 100-procentigt älskar sin lillebror från dag 0, från sekund 1. Så det är nog svårt att på något sätt få den känslan att rymmas med alla de andra känslorna.
Du hade ju satt som världens finaste bild på sociala medier också. Till och med Gay Rönning tyckte att det var den finaste bilden han har sett någonsin. Så
ja. Jag kommer inte ens ihåg att jag var Facebook-vän med Gay Rönning, men jag blev jätteglad att han tyckte det.
Det känns ju som att han ändå har sett en hel del sådana här familjefoton i sitt liv. Att han är en sån människa.
Ja, att om det där var det finaste så det var... Ja, det var jättefint.
Det känns som att det som kännetecknar Gay Rönning mest är att han är en sån som tittar på familjefoton.
Ja, det är nog så. Att när han kommer på besök så är han nog så här att ja, jättefint. Var är familjefotorna?
Och så får han en tår i ögonen.
Ja, ja. Jag tror han ger poäng lika sådär som det här Apgar, som det här som bebisar får poäng. Så sådana poäng ger han åt familjefoton också.
Men ni fick fulla poäng av Gay Rönning.
Ja, ja. Ja, nej men alltså att bara på något sätt, jag har tidigare, eller var det förra avsnittet, jag kommer inte ihåg, jag är lite vimsig, alltså när jag har pratat om på något sätt den här att hur ett barn på något sätt höjer liksom den här, alltså flyttar på väggarna och får en att inse att man kan känna mer än vad man trodde över någonting. Alltså nu var det både det, liksom att det igen utökar det här när den här babyn kommer och man plötsligt inser att man har kärlek som räcker över liksom överflöd också till den. Men att sen är det som en tredje aspekt när man ser liksom den här känslan som Lo har mot sin lillebror och liksom vad det väcker för känslor igen. Så det är liksom så där att då börjar det ryka i mätarna för att det är liksom så sinnes den känslan.
Men det är just alltså när jag såg den där bilden också, när jag minns hur det var när jag fick en lillebror. Och liksom den där blicken som Lo ger innehåller ju, eller den sammanfattar ju alla de där känslorna. Och när man är så här kör, som man är nu då när man har ett litet barn själv här, och så det är så många saker som växer till liv och så mycket som har att göra med generationer och familjer. Jag såg också en bild på min pappa när han då är 30 och håller i mig. Som då är nyfödd. Och så ser jag att han håller i mig precis som jag just nu håller i min son. Och så är det som att tiden, livet, och så börjar man gråta.
Ja.
Men största skillnaden nu mellan de här barnen förstås, och det är ju något som ni måste reda ut då, är att nu, eftersom ni flyttat till Österbotten, så har ni ju inte mig där nu som kan hela tiden vara och hjälpa och köta så att ni hinner ta hand om varandra och så.
Nej, nej, just det där som du höll på med Lo, att du hela tiden kom, var uppe på nätterna med honom och var ute och gå med honom och sådär, så att jag och Janika skulle ha liksom tid för varandra.
Ja, jag minns ju att jag barnvaktade väl egentligen alltså varje vecka nog, några dagar tror jag. Och det får ni ju nu försöka ersätta då på något sätt.
Det var nog inte varje vecka, men att det var nog en gång en vecka. Jag hade på något sätt glömt bort också, alltså så mycket av de här grejerna som hör till, alltså när man kommer hem från BB. Alltså att en jättestor skillnad nu också är ju att hur snabbt vi fick rutiner nu. Alltså jag minns att när vi kom hem med Lo så var det ju att vi var inne i en sorts dimma och det var inte någon skillnad på natt och dag. Det var ju också i januari, det var 20, alltså minus 20 grader där ute, det var bäckmörkt. Och vi var då väldigt nya föräldrar som inte visste hur man skulle ta hand om en baby, så att allt var väldigt, väldigt upp och ner. Och att det tog liksom många veckor innan vi började liksom, en dag bara bestämde vi sådär att ska vi börja ha skillnad på dagar och nätter nu? Och så började vi liksom sätta på lampor och sådär. Och nu kunde vi, det gick ju inte att göra det nu, för att vi har ju en 20-åring som har rutiner. Han har ju natt och han har ju dag. Och det var väldigt skönt det, för att det på något sätt tvingar ju en också till att man kan inte liksom dras med i den här hur en baby lever, utan att man, babyn är liksom med, men att det är inte liksom, det är inte babyn som på något sätt bestämmer att när det är natt och när det är dag. Men det som jag hade glömt bort och som blev på något sätt så jätteuppenbart igår kväll, alltså som ju det också pratas om på sjukhuset, alltså den här, det här som mammorna får när mjölken stiger, alltså det här baby blues, att, och nu menar jag inte alltså så här ett klädesplagg, utan att blues, alltså så där som att den här känsligheten som kommer, alltså som är väl, om jag har förstått det rätt, så är det väl liksom mammans sätt att på något sätt bearbeta liksom det här traumat efter en förlossning, alltså att man på något sätt släpper ut mera och liksom man är jättegråtmild. Och nu igen, jag vill verkligen inte liksom, jag försöker inte förringa någons upplevelse och någons känsla, för att det är ju äkta känslor det där som man har, men att när man liksom tar det ur kontexten så blir det nästan roligt, alltså vilka saker som kan göra en gråtmild. Att igår kväll så hade Lo redan, han hade farit och sova och babyn började gråta och Janika satt i soffan och hon hade en sån min att jag såg att nu händer det någonting i hennes huvud. Och så var hon jättekänslig och så sa hon att Ted, att kan du gå och stänga dörren till Los rum? Så att han inte vaknar av att babyn gråter. Och så får jag stängde dörren. Och så kom jag tillbaka. Och så såg jag igen att hon hade den här samma minen. Och så sa hon att hon är så jätteledsen att Lo ligger där. Och dörren är stängd. Att det är nog så synd om honom.
Ja.
Och så sa jag att jag ska gå och öppna dörren. Ja, gå och öppna dörren. Men tänk om babyn väcker honom. Och så håller man på så där. Det är ju liksom äkta. Det är ju liksom saker som ska ut och det är saker som ska bearbetas.
Du måste ju installera en sån här salondörr till Los rum så att den som varken är öppen eller stängd.
Ja, och så får hon ligga i sovrummet och ha ett snöre så hon kan dra och liksom stänga den där hon vill.
Ja.
Och så hade hon också en... Och nu, jag vet inte om det här hör till baby blues eller om det är bara en av Janikas egenheter, men att hon satt igår med babyns tår och så sa hon plötsligt seated på tårna och jag sa att ja det är nog jättegulliga. Ser du inte vem de påminner om? Så att vadå, alltså menar, tycker du att de liknar mina tår eller dina tår? Nej, barnmorskorna. Och så gick hon igenom, alltså att hon upplevde att babyns stortå liknar jättemycket den här barnmorskan som var med under förlossningen. Och lilltån likna en annan barnmorska som hade tagit emot oss när vi kom dit.
Var ni som på något, inte på BB utan på någon sån här Elsa Beskow liksom, alltså ni som födde inuti en stubbe någonstans med såna här små läkare och barnmorska.
Här kommer Tummetott med epidural.
Ja, det
ja, nej men det var på något sätt alltså det är jätteskojigt, men att också där att hon gör bara så där att ja det är saker som ska bearbetas.
Ja, hur ska man reagera på det? Ja.
Nej men att man bara liksom man är inne i det då och så pratar man om det efteråt, så att ja, det blir lite speciellt det där.
Ja,
och att det är liksom, det är ju så sjukt för att det är ju så mycket man har varit med om och liksom framförallt alltså för mamman, alltså när, hela den här liksom kroppen och hela det där, alltså att för männen så är det ju bara det här psykiska, alltså att det är ju liksom, det är ju betydligt lättare, men att kvinnorna har ju både det här psykiska och det här fysiska, och att det är så spännande hur liksom på något sätt hjärnan försöker bounce back genom att liksom att nej men vet du vad, nu ska vi associera så här för att det är ett bra sätt att bearbeta det här som du just har varit med om. Jag tycker bara att det är intressant hur alltså om du tänker sådär att om du ska gå till en psykolog och var sådär att hej, nu har vi just varit med om en sån här otrolig grej, alltså att vi hade, det var liksom en annan människa som växte i magen i 9 månader, sen var det liksom en explosion på något sätt som hände som gjorde att den här människan då kom ut ur den här kroppen då, att vad ska vi göra, att vi mår, vi är väldigt huller om buller just nu, och så ska psykologen säga okej, då ska jag säga att ni tar fram den här nya människan, tar bort strumporna och så går ni igenom varje tå. Och så försöker ni se vem i den här förlossningssagan ni har varit med om motsvaras av vilken då. Testa göra det.
Grattis mam. Och nu pratar jag till min egen mam. Inte då till mitt barns mor eller till Janika nu då. Det finns många mammor just nu i mina tankar. Men min mam fyller 70 idag.
Grattis!
Och hon lyssnar på den här podden. Hon har ju också varit ofta med i den här podden när jag pratar om henne och hennes liv och hennes tankar.
Här.
Och hon har kommit till stan nu då med min pappa. Och igår träffade de babyn för första gången. Och det var jättefint. Att se de här ögonen tindra och att babyn var lugn och hon höll i honom. Och det var igen det här med generationer, tid, familj. Starka känslor helt enkelt. Och jag har ju hållit på med det här barnen nu då i 3 veckor. Och liksom egentligen tyngden runt så hade det varit så här att nu ska vi ju mata. Okej, nu är det fixat. Då ska vi rapa. Okej, nu är det fixat. Då ska vi byta blöja. Då är det fixat. Har vi tillräckligt nu om jag hinner springa till affären innan vi ska mata nästa gång? Och så här håller man ju på. Och däremellan så ska man kanske jobba lite. Nico är tillbaka på jobb nu och det är ett pussel det här. Men så kommer då ens 70-åriga föräldrar hit och så måste man liksom ta hand om dem också. Jag vet inte när det här har hänt, men det var som att de hade glömt allting. Eller så är det som kanske som min instinkt nu, för att jag är så van med att måste som administrera livet hos någon som alltså ju dör om inte jag lyckas med min administration. Ja. Men det var som igår, alltså de hade liksom glömt hur man använder bussar och spårvagn. Det var som, här går vi över vägen, men nu ska vi vänta på grönt ljus. Sen visade det sig liksom klockan 8 på kvällen när de hade inte ätit på hela dagen. Och så, nu måste vi då hitta snabbt mat. Och sen så liksom hittade jag då en restaurang och så var det som menyn måste tolkas på finska och sen...
Vad är det här? Jauhelia! Vad är det för något?
Men det var helt... Jag vet inte om det är just det som min mode, alltså min inställning just nu, att jag ska som på något vis ansvara. Eller är det så att alla har blivit hjälplösa? Har alla blivit liksom små barn nu igen?
Ja, det kanske är en kombination. Alltså jag känner igen det där, alltså att när man en gång börjar administrera grejer, så det är svårt att få bort när man en gång börjar. Alltså både så där när det kommer till barn, men att också så där jobbmässigt, att om man en gång börjar ha ansvar i någon situation, så det är liksom svårt att ge upp det, och att det kommer ganska automatiskt då att man börjar styra upp grejer. Sen kan det ju hända att det var på något sätt att dina föräldrar ville ha uppmärksamhet mera, för att, att de, de är så där att, de, att det är som konkurrens nu från den här babyn. Så därför blir de extra hjälplösa. Alltså det som jag kan tänka att Lo kanske är något kedje börjar att, att om han upplever att nej, men nu får den här, nu får lillebror för mycket uppmärksamhet, så då kanske blir han lite mer hjälplös.
Det är superintressant, för det är ju så komplexa psykologiska liksom relationer och mekanismer. Jag har ju tänkt en hel del på det, att jag gick ju igenom ett skifte här nu, att nu är jag framförallt någons far. Mm. Nu är jag inte längre någons son. Nej. Och förstås, det är ju ganska länge sedan jag har varit som beroende av mina föräldrar. Länge sedan jag har bott hemma förstås och så här. Men ändå, att nu bara på ett ögonblick så är det som irrelevant egentligen att jag är en son. Nu är, ja. Nu är det totalt fokus på att jag är far.
Så är det. Och det är också för dina föräldrar. Alltså jag menar, det blir ju också ett byte där. De är inte mera fokus på att de är din mamma och pappa. Utan nu är de det här barnets famma och faffa. Att det liksom blir, de får ju en ny etikett också, och det betyder andra saker. De har inte ansvar över dig på samma sätt. Barnbarn är ju livets efterrätt. Så det är ju liksom, det är ju det de nu kan fokusera på. Då är det inte så viktigt om man inte har ätit på hela dagen. Alltså det är mycket viktigare att man ger liksom socker åt sitt barnbarn.
Men jag tror faktiskt alltså att vår son, min 3 veckor gamla son, skulle ha varit ungefär lika bra på att liksom navigera i Helsingfors-trafiken som mina 70-åriga föräldrar.
Men de var mer hätta. Liksom det var ju en stor grej. Det är ju inte bara att komma till Helsingfors är en stor grej, men att de ska träffa ett nytt barnbarn, alltså det är ju som en stor sak. Alltså nu, på ett sätt ändå så tycker jag att det är helt okej att man är kanske lite vimsig då. Och jag menar, de börjar kanske inte liksom jämföra människor till tår och sådär. Så det finns ju liksom nivåer av det. Men att så här en viss vimsighet är väl helt okej. Alltså just som att det att man glömmer att äta, det är ändå sådär, det kan jag köpa. Liksom att man är ivrig att få träffa sitt barnbarn.
Ja, det är ljuvligt att de är här. Och ikväll ska vi då, jag har ju förstås fixat då en tårta då till min mamma då. För att så måste man ju administrera framåt. Mm. Och så ska vi på restaurang och så här. Det ska bli jättefint. Och familjens betydelse. Alltså nu är det ju någonting att först är det liksom allting. Alltså ens föräldrar är alltid kanske så här 12 år eller någonting, och sen blir man tonåring och så blir man skeptisk till sina föräldrar, eller kanske till och med lite att man skjuter undan dem. Och sen så ska man ju vara fri och leva sitt liv, och då är föräldrarna där med möjligtvis som ett distant stöd. Men så i något skede så börjar man inse då hur liksom viktiga de ändå är för en, och att det enda som är bestående i livet när vänner sviker och när man blir lämnad av älskare och flick- och pojkvänner, så då är det ju familjen som består.
Mm.
Och nu då när man tar det här skiftet då och blir själv till förälder, så minns man hur viktigt det var som barn med mor- och farföräldrar, hur mycket man tyckte om att hänga med dem. Och så är man så glad att ens egna föräldrar är där då, som farföräldrar då i mitt fall.
Ja.
Och känner den här samma kärleken då till det här barnet då som jag känner.
Ja, det är ju, framförallt är det ju det. Jag menar, det är ju oftast om man skaffar en ny grej som man har liksom väntat jättemycket på. Jag har ju skaffat en cappuccino-maskin till exempel. Inte en sån där dyr, utan en sån där billig. Men att det är nog en sån här grej som är bara sådär att oj vad jag tycker om min maskin. Men att jag vet ju att inte tindrar ju Janikas ögon på samma sätt, fast hur jag än förklarar finesserna. Jag vet ju att det väcker inte samma känslor hos henne. Men att med ett barn så är det ju sådär att jag vet ju att när jag visar upp mina barn åt mina föräldrar, så ser jag ju att ögonen tindrar liksom på samma sätt. Att det är ju som en sån här kärlek som man kan faktiskt dela med någon annan.
Men du vet väl att det finns espressomaskiner för småbarn också, som alltså bara med en knapptryckning då gör exakt rätt mängd och temperaturs mjölk. Mm. Och sen också kan användas till att göra välling sen också. Och den har en sån här slick design och den låter ungefär som en espressomaskin och så här. Ja. Där kanske kärlekarna kan mötas nu då, tänker jag.
Så fort vi har färdigt den här podden så vill jag ha länk till det där. Kaerik, kaerik, korkea, ah, ho. Kaerik, korkea, ah, ho. Kaerik, ho, 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 ho. orka ha. Det är svårt att på något sätt försöka sammanfatta sådana här känslor. Men jag tycker att du var ju nog inne på någonting när du pratade om det här, den här känslan du hade när du såg på ett foto där din pappa var i 30-årsåldern och höll i dig. Att det är ju den här livet som snurrar vidare. Jag förde Lotte till skolan idag. Han har börjat skolan, sin första skoldag.
Det är ju helt sjukt. Det är ju också typ den största liksom förändringen i ens liv. Tillsammans med förstås då att födas och att typ komma in i puberteten och så här.
Ja, men det är ju som nästa steg att liksom att på något sätt att ändå att så där att när du börjar skolan så då är du en del av systemet och då är du det liksom tills man då kanske när man är 30 och flyttar ut i skogen och vill live off grid, då är man kanske inte med i systemet, men att innan det så är du med i systemet. Och det känns ju också som en sån här jätte stor grej och på något sätt som att ja, men vi lyckades med det. Att vi lyckades få ett barn till att börja skolan. Och nu har vi liksom då ett nytt barn som man ska på något sätt få vidare till det också. Och samtidigt så känns det ju som, det blir en så jättekonstig känsla för att den här nya babyn liknar Lo så jättemycket när Lo var baby. Och att det blir en känsla av att den här babyn är ju Lo som baby. Och vem är den här 20-åringen som jag förde till skolan idag? För att det är som att hon har inte hunnit med liksom det här som händer i livet. Alltså det här att det faktiskt går framåt. Och hur det att när man själv är i en kropp som blir äldre och har varit med längst, så går det ju liksom för den människan så är liksom de här stegen mindre. Att det känns ju som att för en person som just börjar skolan så har ju den levt många liv innan den kommer så långt att den börjar skolan. Men att för oss så har det bara gått några år. Och det är ju det där som blir sjukare och sjukare på något sätt. Och att hur man vet att den här babytiden också, att nu liksom du och jag, när vi har varsin baby, de är friska och de mår bra. Och nu är man inne i den här perioden. Nu är det här, nu ska det bytas blöjor och det ska matas och man hinner inte något annat. Och hur snabbt det kommer att gå det också. Och så plötsligt är det de som vi för till skolan. Och Lo lever off-grid i Kansas någonstans. Alltså att det ändå är sinnessjukt det där. Att hur saker och ting händer. Och att man nog i något skede har tagit de här besluten. Så där att, nu minns jag ju att vi tog ett beslut att flytta till Pormo. Och jag minns att vi skrev under ett kontrakt att det ska byggas ett hus. Jag minns att vi bestämde oss för att vi skulle skaffa ett till barn. Men ändå på något sätt, inte man ju beredd när det sen börjar hända de här grejerna, när folk trycker på knappar och drar i spakar och att det faktiskt liksom att nu är bulldozen där. Nu är den här babyn hemma.
Du låter ju som mig nu, alltså. Du låter ju som att du har på något vis någon sorts sån här känsla för tid och liv. Och...
Ja, är det nu det kom?
Nej, men jag blir helt så här liksom rörd för du är ju nu i den där liksom känslokarusellen.
Ja, men vi lever nu. Vi är ju nu i det där fotot av din pappa med den där babyn. Det är ju nu vi är i den här tiden. Det är ju nu man ser på det där fotot. Liksom plötsligt har det gått 20 år. Så här har det gått 20 år och så minns man på den där tiden när man höll på med de där sakerna.
Men det är tusentals blöjbyten ändå. Alltså...
Ja. Det är inte liksom, när man är inne där så är liksom dagarna och nätterna är långa, så är det ju.
Men vi har ju tänkt mycket på det där, alltså vi vet ju inte hur det blir, men vi har ju någon gång, jag och Neko har nog liksom drömt om att ha flera barn. Mm. Och då skulle vi kanske helst ha dem rätt så nära in på varandra, alltså så, men med några år bara, just så att man inte ska måste börja om sen när man så att säga har klarat av det där mest arbetsdryga skedet.
Ja, nej, jag tror det finns för- och nackdelar med det. Alltså nu är det ju en fördel förstås att ha dem nära varandra, så att då får man liksom den här jobbiga småbarnstiden får man liksom i ett kör, samtidigt som barn ju, när de har liksom konkurrerande intressen så är det ganska mycket gräl sinsemellan som kan vara jättejobbigt att handskas med. Nu när Lo är 20 och han börjar skolan så känns det ändå som att han har ett helt separat liv från babyn och kan faktiskt bara vara den här otroligt stolta storebror som bara älskar sin lillebror och som bara hjälper till med allting istället för att vara någon som är liksom avundsjuk för att nu kommer det ett nytt barn som får mera uppmärksamhet. Man måste ju bara göra det på det sätt som man tror att det blir bäst för en.
Men, nu är vi långt in i framtiden här. Tänk nu, vi har fucking barn. De är friska och allt gick bra. Vi är här nu, pappor, båda två.
Ronne och Ragge, 2023.
Gay running approves.